Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Innan vi börjar avsnittet så skulle jag vilja komma med ett boktips, eller egentligen två boktips. Arkitekturförlag har gett ut de två första böckerna i serien 10 byggnader som definierade olika decennier. Och nu finns 1920-talet och 1960-talet. 10 byggnader från 1920-talet och 10 byggnader från 1960-talet som på något sätt är en berättelse om dessa decennier. De här två böckerna kan man nu under en kampanjperiod innan jul köpa på arkitektur.se för bara 399 kronor. Och en bonusinformation för er som lyssnar på podden: i boken om 1920-talet har podcasten Stadens egen Håkan Forsell skrivit om Årstabron, och undertecknad har faktiskt också ett par texter med i båda böckerna. Så en julklapp till farmor, mormor, lilla syster eller den där kusinen som aldrig säger någonting på jullunchen. 10 byggnader som definierade 1920- och 1960-talet för 399 kronor på arkitektur.se/butik. Nu kör vi! Det finns en kroppens kultur i städer. Den här kulturen låter stadsbon kliva in i andra element än de givna och utföra andra rörelser än de vanliga. Möjligheten att kasta sig i vattnet, att sänka sig ner i poolen eller löpa ut i skogen eller ut på trottoarerna. Här finns tvagningen och renheten, folkhälsan och prestationsrummen, men också längtan efter den egna erövringen av staden. Staden som lekplats. Staden har byggts också för att ge kroppsliga upplevelser och kroppslig kunskap, att främja hälsa liksom simkunnighet. Det finns inte sällan här en god vilja och idéer om ett gott liv i dessa fritidens anläggningar för stadens medborgare. Men här finns också idéer om renhet och disciplinering och konflikter. För organiseringen av kroppskulturens stad kan vara ett mått på ett samhälles tolerans.
Vi ska i det här avsnittet göra en resa genom kvartersbad, simhallar, joggingspår och maratonlopp för att se hur våra städer har behandlat hälsa och sundhet som en ibland allmän och en ibland helt privat uppgift.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell. Vi ska ju börja och prata lite grann om badhus och simhallar. Mm. Just badhus, det finns väl egentligen ingenting mer urbant, om man säger så, för att hålla hygienen, tvätta av sig, tvaga sig. Mm. Badhuset reser ju genom alla kulturer på olika sätt och genom alla tider. Och det finns ju en svensk, om vi ska hålla oss nu till Sverige och sen kanske framförallt ta lite västerländska exempel. Den svenska badkulturen, den har ju sina rötter i bondesamhället, den här lördagsbastun, lördagstvagningen när man tvättade bort arbetsveckans smuts. Mm. Och också förberedde sig lite grann för söndagen då.
Fattig bonddräng. Emil och Alfred går ner till sjön och tvagar sig.
Ja, men precis. Och när Sverige blev allt mer urbaniserat i slutet av 1800 och början av 1900-talet så fick ju den här traditionen av lördagstvagningen sin fortsättning i städerna, där man planerade och byggde kvartersbad. Och det här finns ju motsvarighet också i andra nordiska länder och andra nordiska städer, inte minst i Finland. Den här kvartersbastun eller kvarterssaunan blev ju ett tydligt inslag under samma tid. En offentlig sauna som fungerade och fungerar fortfarande som en social träffpunkt, där människor från kvarteret eller kanske ännu längre ifrån liksom tvättar sig ihop. Mm. Och ett behov av att hålla den här hygienen i ett offentligt rum eller ett allmänt rum som är tillgängligt för alla, inte så privat.
Jag tänker att det finns två stycken kulturer som framförallt tydligast kanske vandrar in från landsbygden in till städerna under den här urbaniseringen. Och det ena är just den här badkulturen.
Mm.
Den så kroppsliga tvagningen. Den andra är den religiösa kyrkobyggandet. Att vandra till kyrkan. Den andliga tvagningen. Så att säga.
Ja, men precis. Ja, men de är väl två väldigt tydliga saker som det finns ett behov av och som kommer ifrån liksom jordbrukssamhällets verklighet. Och runt 1900 så växer ju också det finns ju ett större intresse i början av 1900-talet, runt 1900, för kroppskultur. Alltså, och också att man då arkitektoniskt kan gestalta de här badhusen på ett speciellt sätt. Och inte minst var det ju den här läkaren, Karl Kurman, som mot slutet av 1800-talet, liksom runt sekelskiftet 1900, hans badhusbyggen blev ju helt stilbildande för en ny typ av liksom, urbant badande. Jag kan ta ett annat exempel. I Göteborg så fanns ju någonting som hette den Renströmska bad- och tvättanstalten. Som var egentligen en donation eller en gåva av en man som hette Sven Renström som hade donerat hela sin förmögenhet i timmer och trävaror för att höja hygienen i Göteborg. Så han hade liksom gett pengar till staden och byggde den här badhuset för, som det hette då, sundheten, hälsovården och snygghetens skull. Sen brann badet ner 1903. Det här var alltså ett bad som framförallt var, skulle jag säga, till för arbetarklassen i Göteborg. Den brann ner, men fasaden klarade sig hyfsat. Och staden beslutade då få bygga ett nytt badhus. Och då uttalat ett sånt som stockholmarna har.
Mm.
Och det de tänkte på då, det var just Kurmans Sturebadet.
Ja.
Som hade uppförts i mitten på 1880-talet. Man ville ha ett sånt.
Just det, vid Stureplan i Stockholm.
Precis, nu inne i själva den här gallerian som finns där. Så att 1906 så stod ett nytt påkostat bad på plats, på samma plats. Men då med en helt annan, liksom, vackrare, mer elaborerad inredning.
Mm.
Och det här var ju ett kvartersbad skulle man kunna säga. Nu har ju den Renströmska badanläggningen, den har nu bytt namn och heter Hagabadet sedan 1997 och är nu, som är också typiskt för den här formen av liksom industrialiseringsvågens vackra gestaltade mindre badanläggningar, har den blivit privat. Den är ett privat familjeföretag 2013.
Mm.
Men just det, som ett exempel på att det fanns de här kvarterssatsningarna där man alltså skulle ha nära till en allmän badainrättning för att klara hygienen, så att säga.
Ja, men som är densamma som att det byggdes en mängd med församlingskyrkor precis under samma tid, kring 1900, som man skulle ha nära till och promenera till på söndagarna. Så där är en parallell rörelse. Det där går ju ganska snabbt över till att det blir en diskussion om att, eller en debatt nästan, om att tvätta sig är någonting man ska ha möjlighet att göra hemma, i sin bostad.
Ja, precis. Alltså, hygien och folkhälsa stod ju bakom den här första vågen av kvartersbad, kan man ju säga. Men du har helt rätt i att badhusen då förlorar i betydelse när hemmen börjar få badrum.
Mm. Men det där är ju också en debatt, för att arkitekten Hillevi Svedberg, som var väldigt engagerad i arbetarnas liksom badfråga på 1930-talet under Sveriges modernisering, hon protesterade ju mot just det här att arbetarklassens badfråga skulle lösas genom bad vid badanstalter.
Mm.
Hon menar ju på att då det kostade ju pengar att gå till badanstalten, så att badandet blev ändå i någon mening en klassfråga. Och om man skulle ha råd att gå och bada vid en badanstalt, så kanske man hade råd att göra det två gånger i månaden.
Mm.
Och för motsvarande peng så skulle man kunna få liksom en hyra som gjorde att man hade kunde bada varje dag hemma. En hyreshöjning för att få ha bad. Det där var ju en debatt om att man skulle lösa, badandet skulle inte vara en klassfråga, vilket det fortfarande var när man var tvungen att betala för att gå till en badanstalt.
Det där är intressant, för att just den här övergången slutet av 20, början av 30-talet, så verkar det vara som att det är lite osäkert vart det ska gå någonstans. Mm. Det är en del, som HSB till exempel, är ju väldigt stolt över att de inrättar badrum i sina nya lägenheter.
Mm.
Men sen finns det andra fastighetsägare och byggherrar som bygger för arbetarklassen, som väljer att istället ha liksom stora badmöjligheter i källaren på deras arbetarhus.
Mm.
Liksom.
Eller i skolorna.
Eller i skolorna, och där det absolut inte är möjligt att tvätta sig i lägenheten. Och de är ungefär byggda samtidigt, början på 30-talet. Och det där kan man också, om man till exempel befinner sig i Berlin, vilket jag då ofta gör som jag jobbar där just nu, så kan man ju se att just under 30-talet, så här övergången mellan Weimarrepublik och den nazistiska perioden, så uppkommer ju, man bygger ju en del fantastiska allmänna badinrättningar som är just det till för den här folkhälsan. Alltså med, och där är vattnet i en aspekt, det finns stora tvagningsrum i de här simhallarna eller badhusen. Men ljuset framförallt, alltså de kan vara som växthus, det är med alla fyra väggar och tak är liksom transparenta. Så det är som ett ljusbad också. Det finns en fantastisk fin simanläggning på Gartenstrasse i mitte i Berlin som är från 1927 tror jag, eller något sånt. Där det också är, det är en häftig ljusterapi att befinna sig där.
Det finns ett klassiskt sånt svenskt exempel och det är ju Eskilstuna badhus som ritades av Paul Hedqvist 1932 och som numera faktiskt bibliotek för högskolan i Eskilstuna, men som just är den här nya funktionalistiska ljusinsläppande badhuset, byggt precis i brytningstiden mellan att badet är på väg att bli en privat fråga för hemmet eller om den ska vara en offentlig sak för samhället att lösa genom badinrättningar.
Och alla de här har ju någon form av kvarterstanke bakom sig. Alltså det ska vara lättillgängligt att komma till de här baden. Man ska inte ligga långt bort och vara ett stort liksom, arrangemang för att ta sig dit, utan de ska höra till vardagen. Och man kryper framåt i tiden, inte bara kryper, men kanske går snabbt framåt i tiden. Om det här var den första vågen av badinrättningar i städer. Mm. Nästa våg, om vi nu pratar om Sverige, den kommer ju först efter andra världskriget. Den har också folkhälsa som en slags motiv. Men därtill har det någonting annat också, och det är att den vill premiera simkunnighet. Mm. Och där tillhör den här satsningen på nya badhus och simhallar tillhör en väldigt central del i välfärdssamhällets satsning på service och inrättningar för alla. Mm. Och den här har ju kallats för badhusbyggarvågen och sträcker sig mellan 1955 och 1979. Under den perioden så byggdes det 242 nya badhus i Sverige. Mm. Och det här är ju någonting som både då, inte bara skolbarn utan även svenska elitsimmare kunde profitera på, de här kommunala investeringarna. Det är inte så konstigt kanske att man har liksom två olympiska guld i simning i Moskva OS 1980.
Ja, just det.
Per Arvidsson och Bengt Baron, de är ju helt klart en produkt av denna badhusvåg.
Från Finspång, va?
Ja, det, från Finspång. Detta brukssamhälle, jag var tvungen att kolla, finns den här badhuset kvar, simhallen kvar i Finspång? Men det gör den inte. Den har rivits.
Men det finns en språklig grej här som du precis formulerar.
Ja.
Det går ju från badhus till simhall.
Ja, ja, visst.
Det är ju det som händer, det blir ju en simhall. Och, alltså, men du är en produkt också av den där simhallsvågen.
Ja, precis. Alltså, vi har ju våra olika sporter. Du och jag nu. Och jag är ju en gammal simmare.
Mm.
Och jag är helt klart en produkt av badhusbyggarvågen. Eller simhallsbyggarvågen.
Mm.
Jag tar vid när den ungefär ebbar ut. Och det minns jag väldigt starkt. Jag simmade ju då i spårvägen. Vi tränade i Åkesåsbadet eller i Vällingbybadet i Västerort i Stockholm. Och jag var ganska bra. Jag var med i finaler på junior-SM och sådär.
Du slog Anders Holmberg vid ett tillfälle?
En gång.
Mm.
Jag kom fyra och han kom femma på 100 meter fjärilsim. Det var inte hans specialgren direkt.
Nej.
Men det var min. Så där någonstans. Och tränade som mest liksom, 6 gånger i veckan. Då.
Mm.
Ja, det var en stor del av mina tidiga tonår. Ägnades åt det där. Och det har man ju blivit ganska präglad av. Så att jag skulle säga att jag egentligen... Mina första intryck av svenska städer när jag var ung, de gick alltid via simhallar.
Ja, just som Pontusbadet i Luleå, Vallhallabadet i Göteborg eller Valkesborgsbadet i Uddevalla.
Mm. Det var någon slags storartat att komma in i dem.
Mm.
Och jag kan än idag känna mig liksom lite så allvarlig, nästan lite nervös när jag kommer in i en simhall.
Mm.
Och det gör jag ganska ofta som jag tycker om att simma igen. För det jag tror att det är för att mitt undermedvetna säger till mig att jag ska tävla helt enkelt. För under den här simhallsbyggarvågen vi pratar om från 50 till 70-talet, så är ju, det är ju simhallen som ett prestationsrum som byggs. Det här är ett simhallar som är till för simklubbar och för att lära ut simkunnighet.
Men de ligger också, jag tror att du sa att det byggdes 242 stycken, det är ju i princip en för varje kommun i Sverige. Så de ligger ju och har legat väldigt centralt ofta och i varje svensk stad eller kommun. Om jag får en liten utvikning där, så hände exakt samma sak i Frankrike vid ungefär samma tid.
De hade också en sån våg.
De hade också en sån våg, och den byggde på två saker. Man var väldigt besvikna då i Frankrike 1968 över prestationerna som fransmännen gjorde i OS 1968. Vid simtävlingarna i OS 1968 i Mexiko. Och året efter så hände dessutom två stora drunkningsolyckor. En i Loire och en i Genèvesjön, där sammanlagt över 40 människor omkom, många av dem barn. Och då insåg man att simkunnigheten just var dålig. Och då gjorde man ett program som man kallade för 1000 pooler, som lanserades 1969 av Ministeriet för ungdom, sport och rekreation. Och man lät arkitekten Bernard Schöller rita en typsimhall. En samma pool, den kallades för Tornesol, alltså solrosen, och skulle placeras ut i 1000 exemplar runt om i Frankrike, släppas ner som en likadan. Den ser ut som en helt cirkelformad snäcka, kan man säga. Och är gjord i nästan inuti, interiört nästan i formgjuten plast, som att den är byggd i fabrik och sen utplacerad. Och sen så kan taket öppna sig åt söder. Man kan dra ifrån taket så man får in ett naturligt solljus i den där.
Det låter lite som en rymdstation.
Ja, men och lite sådär också utopisk. Både i form och liksom idé. Som en formpressad idé om bad och simning som placerades ut. Många av de här är nu, nästan alla har liksom förstört och försvunnit.
Men verkligen.
Några av dem är renoverade.
Det låter ju annars som ett fantastiskt byggnadsarv. Liksom. De 1000 stycken byggde nästan samtidigt. Ja.
Men det är ju någonting med bad- och simkulturen på 1980-talet som kanske gör många av de här simhallarna som har byggts under efterkrigstiden obsoleta.
Ja, många hade ju blivit slitna under 80-talet och skulle delvis göras om. Men helt enkelt var man intresserad, inte minst från kommunernas sida, ganska dyrt att ha simhallar, att få in liksom mer folk, ett annat klientel. De här simklubbarna och motionärssimmarna, så det räckte liksom inte. Nej. Utan man ville byta fot från simsport till lek och rekreation. Så istället för simföreningar så vill man ha barnfamiljer. Det var de man ville tilltala. De var fler kunder. Och då åkte olika delegationer ifrån kommunerna, framförallt till Holland och Tyskland, för att titta på de nya simhallarna som hade byggts där. Och det var ju nu säger jag simhallar, men nu blev det ju någonting annat. De blev det åt i någon form av badhus, någon slags lekland. Alltså borta var den här fysiska disciplinen, den här
prestationen.
Prestationen, den här uthålligheten, att längd efter längd genomföra timmar av träning. Den som jag fortfarande tänker att jag ska göra när jag dyker upp i en simhall. Mot en slags lekland av skrikande ungar och palmer och vattenfall.
Bubbelpooler.
Och vågmaskiner och bubbelpooler inte minst. Relaxavdelningar.
En sida av det där som jag tyckte var så himla intressant som jag läste, det var att efter krigstidens bad, dina simhallar, de hade en vattentemperatur på mellan 19 och 21 grader. Men successivt under åren så höjdes temperaturen i vattnen på de svenska simhallarna. Och under 80-talet så var den uppe i 27 grader.
Din kropp håller dig varm om du har utför en prestation i vattnet. Men om du håller på liksom att lalla runt och göra lite andra grejer, så här, då blir det ju ganska kall rätt snabbt.
Och det där är ju en liksom, sorts väldigt konkret beskrivning av förändringen av användningen. Men med den här högre vattentemperaturen så blev det också högre luftfuktighet, vilket gjorde att man fått problem med många av de här hållbarheten i många av de här byggena som man gjorde på 80-talet. De har blivit väldigt kostsamma att renovera och underhålla, och det har blivit liksom fukt och förfallet går mycket fortare. Mm. Och många kommuner tog ju på sig enorma investeringar i bad på 80-talet och 90-talet som gjorde att man, ja, men det blev en stor smäll för hela kommunen.
Ja, det är ju någonstans lite intressant att se den här utvecklingen av badhus, simhallar och sen lekhallar eller rekreationsbad som en spegling av också liksom den svenska ekonomin och samhällsutvecklingen. Mm. Men 80-talet är ju naturligtvis intressant på flera sätt. För det var ju även så att de äldre kvartersbaden, som typ Sturebadet, Centralbadet i Stockholm, var också hotade. De var slitna institutioner. Och 80-talet är ju någon slags mellanperiod där man liksom ännu har inte den här fitnessvågen satt in. Den här rörelsen av lite exklusiv liksom spa-fitnessbehandling. Utan den här äldre miljön är bara sliten. Man har liksom inte riktigt kunnat använda det arkitektoniska värdet som finns i dem för en annan typ av livsstil. Det var inte en tillgången. Senare kom ju de här badhusmiljöerna att göra en klassresa, skulle man kunna säga. Mm. Alltså kvartersbaden blir ju exklusiva.
Vi ska stanna kvar ett tag i badvattnet, simvattnet. För det finns så många urbana frågor som flyter upp till ytan här. Men en sån här sak har ju att göra med intimitet och gränser. Mm. Simbassänger och simhallar och bad har ju varit viktiga platser för så här sammanhållning. Men också för konflikt, eftersom de är platser där människor samlas och också definierar sig så här socialt, sociala gränser. Att simma med andra i en pool innebär ju att man i någon mening accepterar dem som en del av samma samhälle. Mm. Det finns en sån intimt möte i vattnet, man tar av sig kläderna och delar samma vatten. Intimare än det som händer på gatan utanför.
Absolut. Mm.
Och det här är intressant för att det har också visat sig att det liksom uppstår konflikter i just simhallar och swimmingpooler, inte minst i USA om man tittar på det offentliga byggandet av simhallar eller swimmingpools. Så egentligen är de oftast utomhus när man är i USA, så det är inga hallar utan det är mer områden med pooler. Det finns en bok av Jeff Wiltse som heter Contested Waters, som på något sätt sätter fingret på vad det handlar om. Alltså det är en sorts liksom konflikt om vattnet. Mm. Och man började i Amerika på 1800-talet bygga offentliga bad. Det här var som en sorts viktorianska reformer för att folk skulle bli rena och börja tvätta sig. Alltså medelklassen tittade på arbetarklassen. The Great Unwashed, som Edmund Burke kallade dem. Bland annat. De saknade bad i sina hem och man såg tecken på sjukdom och omoral och oordning i den här smutsen. Och därför byggde man offentliga pooler där man tyckte att arbetarklassen skulle tvätta sig. Där uppstod ju då den första konflikten. För att det var ju inte så att arbetarklassen inte tvättade sig. Det var bara det att man inte gjorde det på samma sätt som medelklassen, den nya stadsurbana medelklassen, gjorde. Man tvättade sig i floden, i sjöarna, i städerna. Och när man då byggde de här nya urbana poolerna så kom arbetarklassen dit och badade, men inte på det sättet som medelklassen önskade att de skulle bada. Inte så där stillsamt och enkelt, utan de tog med sig den badkultur som de hade med sig ifrån de urbana vattendragen där man hade badat efter arbetet eller på ledig tid. Och inte sällan utan kläder, inte sällan väldigt lekfullt och expressivt. Och i de här nya offentliga poolerna så skulle det här krocka med den här viktorianska idén om fromhet, självbehärskning, blygsamhet. Mm. Och det här innebar att under en period så fanns både de här offentliga poolerna och badet i sjöar och vattendrag parallellt. Man förbjöd i flera städer, New York förbjöd man att badandet i East River för att det var för anstötligt. Mm. I Boston förbjöd man badandet på sabbaten. I Milwaukee förbjöd man badandet i Lake Michigan eller i floden. Eftersom man badade liksom på ett stötande sätt, tyckte då borgerligheten. Mm. Och de här kommunala poolerna, så kom den här konflikten liksom till sin spets.
Vad var det som var stötande då? Att de tog av sig för mycket kläder?
De tog av sig kläderna, men också att de hoppade hoppade och lekte och kanske gjorde bomben eller vad man nu gjorde på den tiden när man lekte i en pool eller i en sjö. Och det här förekom liksom upplopp. I Philadelphia så fick unga män bryta sig in på 1880-talet i den offentliga poolen för de hade förvägrats att komma dit för att de ansågs liksom som att de badade på fel sätt. Det fanns en disciplinering i den här offentliga poolen. Det här skulle så småningom gå över och det blev mer en normalisering av hur man använde de här offentliga poolerna. Men sen så skulle det komma nästa steg och nästa konflikt. Och den uppstod på 1910-talet när man började erbjuda kvinnor och män att bada tillsammans. Den första könsblandade simningen var i St. Louis Fairgrounds Pool 1913. Det var en pool, ett poolområde som hade en sandstrand och då hade man en idé om att eftersom det var en sandstrand där så kunde man betrakta det som en strand och då kan ju män och kvinnor på stranden bada man ju tillsammans. Så skulle man göra det här också. Men det där skapar ju moralisk panik. Män och kvinnor ska simma i samma vatten i den offentliga poolen. Men framförallt så skapade det en helt ny konfliktlinje, nämligen den mellan svarta och vita. För att när det gällde klassfrågan så hade man liksom varit blind för svarthet och vithet egentligen så länge det var könssegregerat.
Mm.
Men nu plötsligt så skulle svarta män simma med vita kvinnor i de här offentliga poolerna. Och det ansågs, liksom, den här sociala smältdegen som hade skapats på 20- och 30-talet blev nu en etniskt definierad segregation och uteslutning.
Mm.
För att det fanns den här erotiserade poolen.
Mm.
Som det nu var. Män och kvinnor tillsammans. Kombinationen med den stora inflyttningen och migrationen av svarta från södern till de stora städerna som hade kommit blev en total krock. Just tanken på att svarta män skulle interagera med vita kvinnor så här intimt. Men också idén om att den vita kroppen var överlägsen den svarta fysiskt.
Mm.
Och att det skulle utmanas genom att man skulle visa kropparna bredvid varandra, in till varandra, var också en sån här skräck som uppstod på 10- och 20-talet i USA i de här offentliga baden. Man talar nu om Jim Crow-pooler, alltså den där formen av lagstiftning som hade till syfte att upprätthålla segregationen. Och sånt kunde man då se i St. Louis eller i Washington. Men det fanns de som hittade andra sätt att segregera de offentliga baden. Kanske mer subtilt och kanske mer infernaliskt.
Mm.
Robert Moses hittade tricks för att göra det här i New York.
Alltså den viktiga stadsplaneraren i New York,
exakt.
Samtida med Jane Jacobs. Så.
Precis, han som byggde de stora nya motorvägarna, han som byggde de nya stora projekten med stora husprojekten i Bronx och så vidare. Han började också placera ut polerna på ett väldigt intrikat sätt i New York för att just skapa en naturlig segregering.
Alltså att liksom olika delar av befolkningen sökte sig naturligt till vissa poler.
Ja, så att, utan att säga att svarta får inte vara här, vilket hade varit fallet i flera sammanhang i Philadelphia till exempel, där man hade avtvingat svarta som skulle komma in på ett polområde att de skulle ha hälsointyg på att de var friska och liknande för att skapa den här segregeringen. I New York så gjorde Moses till exempel så att han la en pool. Så att om de svarta skulle vilja gå dit så var de tvungna att gå genom ett företrädesvis vitt område. Vilket skulle uppfattas som obehagligt och svårt. Så därför kommer de inte att röra sig till den poolen. Utan till en annan som ligger liksom åt andra hållet. Eller så i Harlem så lät han anställa bara vita som poolvakter i den pool som var tänkt för de vita. Han höll också temperaturen lägre i den vita poolen.
Mm-hmm.
För att han tänkte att det skulle skrämma bort de svarta. små subtila eller mindre subtila försök att stoppa svarta och vita för att blandas i den offentliga poolen där det blir en riktig konfliktpunkt. Och det här är ju relaterat till den här intimiteten och så vidare.
Mm.
Och det är flera upplopp under 30-talet och konflikter just kring poolerna där vita poolbesökare försöker slå ner och dränka svarta som försöker bada där och kastar ut dem.
Mm.
Och hela tiden får stöd av polisen. Där svarta också anklagas för anstiftan till upploppar genom att gå in på poolområdena.
Mm.
Så att där blir den här sexualiserade poolområdet en grogrund för själva den urbana konflikten.
Man kan ju också förstå det som att det, den här rasismen ligger ju som en viktig komponent också till liksom villaförorternas expansion med privata swimmingpools.
Just det.
Där, det liksom, där man då kan helt enkelt undvika den här konflikten genom att privatisera liksom, tvagandet och rekreationen till sin egen liksom, villabakgård.
Det är ju exakt det som händer. För att det här, den här segregeringen som pågår under 20-, 30- och 40-talet, den upphör ju i princip på 50- och 60-talet. Alla pooler blir desegregerade, utom de som privatiseras och blir lokala klubbpooler där man kan bestämma vilka som får komma dit, eller då de privata som byggs i de nya växande villastäderna. Och det finns ju en plats där liksom idén om den privata swimmingpoolen eller poolen blir liksom större än någon annanstans, och det är ju Kalifornien. Den blir ju liksom symbiotisk med hela Hollywood-kulturen. Det finns en skådespelare som heter Dick Power som 1937 säger så här: Hollywood, a water life, falling in and out of swimming pools.
Mm. Jag tänker på den här, jag har ju sett den som film, den här ikoniska filmen som jag tror heter The Swimmer.
Just det, i regi av Frank Perry.
Med Burt Lancaster, som handlar om en man som just bor i den här. Dels är ju guldåldern i Kalifornien, kanske 60-tal.
Mm. 68 kom filmen.
68 kom filmen, ja. Det fanns ju en bok tidigare, eller som ligger som förlaga till den.
Det är en novell av John Cheever som heter Simmaren eller The Swimmer.
Just det. Där han alltså bestämmer sig att lämna en fest i en av de här kaliforniska villaområdena. Genom att helt enkelt simma hem.
Mm.
Liksom ta vägen via alla olika typer av privata grannswimmingpools som finns. Han liksom listar ut hur han skulle kunna snirkla sin väg tillbaka till sitt eget hus genom att simma i dem.
Well, don't you see? I just figured it out. If I take a sort of a dog leg to the southwest, I can swim home.
Come on, Ned.
Why would you want to swim home?
12 kilometer. Den där novellen sätter faktiskt, och även filmen, ju fingret precis på den här konflikten mellan den privata poolen och den offentliga poolen. Men också poolen, den privata poolen, som en del i ett stort liksom, landskap av pooler. Han skriver så här, Cheever, i boken om den här Neddy Merrill, som huvudpersonen heter. Så här: hans liv präglades inte av några begränsningar. Och den glädjen tanken väckte hos honom, alltså att simma hem, de här 12 kilometerna hem, berodde inte på att han kände något flyktbehov. Han tyckte sig, med blicken hos en kartograf, se raden av swimmingpooler framför sig. Den konstgjorda flod som slingrade sig genom countyt. Han hade gjort en upptäckt, ett bidrag till den moderna geografin. Han tänkte döpa floden till Lucinda efter sin fru.
Men hela 60-talet i USA är ju liksom typ besatt av den där, bara av den där gröna färgen, den där poolfärgen.
Ja.
Du vet, så här bilder av David Hockney till exempel. Ja, alla de här poolmålningarna.
Blågröna oaser, så här, kroppar som simmar i det där vattnet. Det finns en av Hockneys målningar som heter The Bigger Splash, där man bara ser plasket ifrån den som nyss har dykt i. I förgrunden en trampolin och i bakgrunden två palmer och sådär modernistiskt hus.
Men jag kan alltså, simbassängen är ju så här en av få arkitekturformer där man kan få sväva fram i typ viktlöshet. Det skulle ju vara då rymdstationer som åstadkommer någonting liknande.
Mm.
Och den här sorglösheten,
ja,
den passar ju så perfekt med den här efterkrigstidens liksom fullständiga optimism kring hur världen är beskaffad, inte minst i USA, inte minst i Kalifornien.
Ja, och det där, den där konflikten finns ju med i en annan film, den här The Graduate, Mandomsprovet, med Dustin Hoffman, där han är en ung, nyutexaminerad, liksom den nya generationen. Det är 60-tal i USA, men han är liksom den unga, och så alla runt omkring honom är liksom generationen, poolgenerationen, som står samlade runt den här swimmingpoolen på det här garden party de har för att fira hans examen.
Mm.
Och han tvingas in i en dykardräkt för att kliva ut till den församlade publiken och hoppa in ner i den här poolen. Och det finns en otroligt sorglig, så här existentiellt klaustrofobisk bild när han hoppar i den här poolen, så blir han stående på botten av poolen iförd våtdräkt och med en sån här Neptunus.
En sån här harpun, tror jag.
Just det. Och så står han på botten och ovanför vattenytan så är det här sorlet av människor som känns väldigt så här främmande för honom. Den här kulturen som han ska kliva in i, som är så besatt av konsumtion eller av ytlighet eller av swimmingpools. Mm. Men vad kort återvända till Neddy Merrill i Simmaren, den här John Cheever-romanen.
Han som Burt Lancaster spelar i filmen.
Just det, som simmar hela vägen hem. För att det finns ytterligare en liten konflikt där som mellan det privata och det offentliga som jag tyckte är intressant. För han simmar sig ju hem genom familjen Grahams pool, familjen Hammer, Lear, Holland, Grosscup, Halloran, Saxe, Bishwanger. Alla de här familjernas pooler simmar han sig igenom. Han träffar folk ibland från en gin och tonic på vägen. Men det finns en nyckelscen som placerar honom i relation till en annan värld. Han måste nämligen simma igenom en offentlig pool också. Mm. En pool som är byggd för alla. Och där står han inför ett helt annan kultur. Han möter ordningsreglerna som säger att alla badande gäster måste duscha innan de får beträda bassängen. Man måste tvätta fötterna, man måste ha en identifikationsbricka. Det här är liksom den gemensamma poolen som han mot sin vilja egentligen måste simma sig igenom. För det är en del av den här floden som han döper efter sin fru som går genom countyt. Och då skriver han så här: han duschade, tvättade fötterna i en grumlig och surt luktande lösning och gick ut i bassängen. Vattnet stank av klor och förde tankarna till en diskho. Neddy tänkte längtansfullt på det safirblå vattnet i Bunkers pool och fruktade att han skulle dra på sig någon sjukdom, skada sin egen framgångsrika tillvaro och sitt charmiga utseende.
Ja, där kom hotet från det allmänna tillbaka. Ja. Man kan ju säga att, alltså, att bada tillsammans är ju liksom nästan, det är ju som en måttstock på tolerans i samhället. Mm. Och olika samhällen i olika tider har ju uppenbarligen uppvisat väldigt olika inställning till den här rädslan för smitta av andra kroppar. Mm. Som blir så påtaglig när man har tagit av sig kläderna och befinner sig, när man delar vatten, som du sa.
Jag tänker på de här isländska sundlaugarna. Det är så här offentliga pooler i Island som började liksom byggas och skapas i början på 1900-talet när man hittar ett sätt att använda de underjordiska varma källorna för att värma upp vatten och också hus. Och de är ju någon sorts sociala torg eller samlingsplatser på Island. Där just, alltså någon sorts motsvarighet till den engelska pubben i ett land där öl var förbjudet fram till 1989. Mm. Mm. Eller det italienska torget. Det finns 120 offentliga pooler i ett land med 330 000 människor. Det är en pool för varje 2700 människor på Island. Och de är liksom det gemensamma hjärtat. Där sitter alla tillsammans. Och
det är lite som den offentliga saunakulturen i Finland också.
Ja, det är här familjerna möter sina grannar, det är där nykomlingarna först välkomnas, det är där rivaler inte kan undvika varandra. Och hygienen, nakenheten, tvagningen, renheten, den är väldigt central, men också det sociala relationen som skapas i och med de här platserna. Mm. Det här är ju en lång civilisationshistoria som det isländska samhället på något sätt knyter an till. Mm. Jag menar, badhusen i det antika Rom, Terme, besöktes ju av alla samhällsklasser och dessutom både av män och kvinnor. Mm. Borgmästaren i Reykjavik, Dagur Eggertsson, sa så här: om du inte har en sån här sundlag så är du inte ens en stad. Mm. Så det är som definitionen av staden som torget är i någon mening. Och där är ju precis som du säger, ett lands tolerans mäts på något sätt med de gränser som man kan låta upplösas i det gemensamma badvattnet på något sätt. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. Även det här avsnittet får support ifrån OVL Arkitekter, något som vi är både glada och tacksamma för. Idag har vi landskapsarkitekten och affärschefen Lisa Runerus från OVL här. Välkommen!
Tack så mycket!
Ni har noterat en risk i det stadsbyggandet som ni dagligen jobbar med, men en risk som också kanske kan undvikas. Vad är det ni har noterat?
Ja, men vi har noterat att som ett av Sveriges mesta bostadsritande kontor så får vi nu ta över väldigt stora detaljplaner som ligger i de yttersta kranskommunerna, framförallt Stockholm. Mm. Det har blivit väldigt attraktivt att bygga billigt, långt ut. Och att vi ser att de här detaljplanerna har stora brister.
Vad är det för typ av brister man kan se då?
Ja, men de brister vi ser är att de inte är ekonomiskt genomförbara. Okay. Det är brister i måttkedjor, det är för låg exploatering. Man kanske inte har tagit hänsyn till grundförutsättningar.
Okej, okay. Och vad skulle man kunna göra för att ändra på det här?
Ja, men det är en uppmaning till kommuner som står inför ett stort exploateringstryck. Det är att vara väldigt noga med vilken typ av konsultstöd man tar in i de här tidiga och stora planerna.
Mm.
Se till att man både har landskapsarkitekter, arkitekter och stadsplanerare inne.
Just det. För att det här är ju en ny fas kan man säga i stads- och bostadsbyggandet som kommer att komma och bli vanligare nu. Nämligen att man ritar väldigt många billiga bostäder, för det är det finns behov av och efterfrågan på. Det finns också ett statligt stöd, ett investeringsstöd för att bygga billiga hyresrätter. Och då kan det finnas en risk att man släpper lite grann på kvaliteten i själva stadsbyggandet med det här sättet att arbeta.
Ja, det är ju väldigt viktigt att man säkerställer att detaljplanen ger förutsättningar för olika typer av aktörer att komma med sin produkt och att bygga, så att vi får en variation i bostadsbyggandet.
Ja, för även om man ska bygga billigt och för alla eller för fler än vad man har gjort hittills, så måste man ändå tänka långsiktigt, eller hur?
Ja, och de stora kvaliteterna byggs ju in redan i detaljplaneskedet. Och god livsmiljö är ju inte förunnat de rika, utan det är ju för oss allihopa.
Det är en sanning som jag tror alla kan stryka under på. Tack för att vi fick prata med dig, Lisa.
Tack så mycket.
Mycket av det vi har pratat om har ju handlat om hur det offentliga investerar i liksom infrastruktur för att ge möjlighet till liksom förbättrad hälsa eller kunskap i någon mening, fast i fysisk form, att lära sig simma till exempel. Mm-mm. Och det här som du nämnde om simhallarnas epok eller simhallarnas tid, när det byggdes 242 simhallar i Sverige mellan 1950 och 1980 ungefär, hade ju en sorts motsvarighet i en annan del av idrottsutövandet, nämligen löpningen eller motionen ska vi kanske kalla. Frisksportanläggningen var liksom en del i välfärdsstatens uppbyggnad på slutet av 50-talet, som en del i den urbanisering som hade skett och de många människorna som nu bodde i städerna som behövde någonstans röra på sig. Och det var egentligen så här att Naturvårdsverket fick i uppdrag då i slutet av 50, början på 60-talet, att planlägga framtida motionsanläggningar i den så kallade tätortsnära naturen. Det vill säga nära där folk bor. Och närhet är ju en viktig detalj här, för precis som kvartersbaden så handlar det här om att folk ska ha hyfsat nära till att röra på sig eller att lära sig simma. Det är en nyckelfaktor.
Annars blir det inte av.
Annars blir det inte av. Man ska vara nära till elljusspår till exempel. Och det här skulle då leda till, för att då jämföra med simhalsvågen, att det 1987 fanns 1950 elljusspår i Sverige. Och det är det som kanske har kommit bli känt som sågspånsslingan.
Mm.
En slinga i skogen som är täckt med sågspån. Och jag tänker uppehålla mig lite grann med den där slingan bara initialt, för att jag tycker att det är en vacker bild av ett modernistiskt Sverige. Att hälla ut det här sågspånet i skogen och låta människor löpa eller promenera på det. Och jag kom över en skiss av Per-Olof Åstrand, som är professor vid Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Det som sen blev GIH, Idrottshögskolan. Och han hade forskat kring hur man bäst tränar. För att liksom, hur man bäst motionerar. Och hade då tagit fram en särskild motionsanläggningsskiss. Och då, jag har den framför mig här, jag ska försöka bara lätt beskriva den. Det är en man som kommer med bil till en parkeringsplats och där finns det en bastu. Han tar på sig träningskläder och så börjar han löpa ut i ett spår som, där han springer i 5 minuter, sen kommer han till en backe. Springer han upp för den backen, sen springer han 3 minuter till. Sen stannar han och tittar på en ekorre. Sen löper han vidare i 4 minuter innan han lutar sig mot en sten i 3 minuter. Och sen springer han 4 minuter till och passerar en älg. Och sen kommer han tillbaka till bastun och där tar han ett bad. Så ser så att säga idén om den här motionsanläggningen ut.
Det är ganska skönt.
Ja, det är en sorts, det är inte en, det är som du säger, det är inte, alltså det är inte tävlingsinriktat. Nej. Utan det är liksom en motion. Och då kan man läsa då i Naturvårdsverkets första instruktioner till hur de här sågspånslingorna skulle konstrueras, så skriver man så här: av kostnadsskäl använder man sig ofta av sågspån eller tallbark. Granbark är inte lämplig då den binder fukt. Nylagt sågspån är i regel lös och tungsprunget, men efter en tid får den önskad fasthet och spänst i ytan. Så där har du den här liksom idén om, alltså den modernistiska idén om en särskild plats för en särskild funktion där man gör särskilda saker. Och man kan då till exempel i Dagens Nyheters lokala avdelningar på 70-talet så har man en motionspatrull som besöker de här olika motionsspåren. Och,
ja, det är som matpatrullen, fast ja, de är ute i skogen istället.
Och testar detta. Den här frisksportanläggningen är en idé om att löpningen är en icke-tävlande och en naturbaserad övning. Det är liksom rekreation i naturen mer än idrott på något sätt. Och det här växer då fram under 60- och 70-talet som en naturlig del av i stort sett alla växande svenska tätorter. Men det ska hända någonting på 1970-talet som kommer att förändra också den svenska synen på vad det innebär att löpa på något sätt. Och det är den nordamerikanska idén om jogging som uppstår slutet av 60-talet på 70-talet i USA. Så vad som kommer att hända här är att två kulturer, löparkulturer eller motionskulturer, kommer att mötas. Mm. Vi har den här liksom välfärdsstatens idé om att förbättra samhället och hälsan. De här modernistiska specifika platserna som man kan ta sig till, som ligger tätortsnära, där det finns normer för hur de ska vara utformade. Antalet backar, underlag och sånt där. Och så har du den här frihetslöpande traditionen, joggaren, som kommer då från USA i mitten och slutet av 1970-talet. Och där joggaren dyker upp på Femte Avenyn i New York, på trottoaren, på asfalt, inte på sågspån. En liksom ny främmande karaktär, en som, urban karaktär som inte har funnits tidigare.
Du kan springa var som helst.
Exakt.
Alltså, du behöver bara ett par skor. Liksom.
Du behöver ett par skor. Det är totalt icke-modernistiskt i någon mening. Och jag började, för att undersöka hur det här togs emot i Sverige, så började jag läsa svenska dagstidningar på 70-talet och sökte på ordet jogging.
Ja, just det, du satt ner på Kungliga biblioteket där en eftermiddag. Mm.
Precis. Och då är det så att 1979 så hålls det första Stockholm Marathon. Och det är just den första liksom genomslaget för den här nya löparkulturen, den urbana nya löparkulturen i Sverige. Och då får den amerikanska löparguren George Sheehan skriva i Aftonbladet samma dag som det första Stockholm Marathon ska hållas då, den 4 augusti 1979. Han skriver så här: som flertalet långdistanslöpare är jag fortfarande ett barn och aldrig mera barn än när jag löper. Som de flesta barn tror jag att jag kan bestämma över mitt liv. Tror att jag kan vara oberoende. Mm. Han hade då skrivit en bok som heter Running and Being. Alltså en sorts metafysisk idé om löpandet som frihetsakt. Mm. Och inte alls som någonting som så här samhälleligt ordnat, arrangerat. Mm. Frihetens apostlar på något vis. Den ambitiösa individen som bara löper ut på något vis.
Så den, som liksom, när maraton börjar liksom, den börjar ju växa till sig, maratonloppens, inte bara blir de blir fler över hela världen och de också får fler deltagare. Mm. Så är det ju också ett sätt att liksom fånga in den här rörelsen, som jag förstår det. Som egentligen använder, alltså en joggingrörelse som använder staden som en lekplats.
Ja, det kan man säga. Och landskapsarkitekten och forskaren Mattias Kviström har skrivit flera intressanta texter om det här. Och han skriver som en sammanfattning i en av de här: att lämna de preparerade spåren i skogen var inte bara ett brott med ett romantiskt skogsideal, det här att se på ekorren då, men också på något sätt med välfärdsstaten. Mm. Och P.O. Enquist skriver en fantastisk text i Aftonbladet, också samma dag som det första Stockholmmaratonet hålls, med rubriken Jogging, de utestängdas revolt. Och där skriver han just: människan är ett lekande djur, homo ludens. Hon finner vägar till leken, också i omänskliga situationer. Springa är lek. Springa är också de utestängdas revolt. Mm-hmm. Och vad man menar med det är egentligen att idrotten i någon mening är exkluderande. Kanske framförallt i USA, ekonomiskt eller på andra sätt. Att man ska ha en del i en klubb. Men han ser att löpningen, där kan vem som helst bara ge sig ut. En frihetsrörelse. Och en annan... Alltså jag förlorade mig i de här artiklarna i Kungliga bibliotekets källare. Men en av de 15 frågor som Aftonbladet ställer för att man ska veta om man ska börja jogga, det är som ett test man gör i Aftonbladet. Det är 15 frågor. Om man svarar ja på 12 av dem, då kan man vara lämpligt att man just börjar jogga. Och det här är ju, det är som att man ska börja med någonting nytt. Mm. För att nu är det ju att man kanske ska springa en mil, eller man kanske springa långt, man ska springa på asfalt. Inte de här springa 3 minuter, titta på en ekorre i 2 minuter, springa 4 minuter, vila mot en sten 3 minuter, utan jogga längre och mer monotont längs gatorna, så att säga. I alla fall, en av frågorna som man ska svara ja på lyder så här: har du själv säkerhet nog att orka skilja dig från mängden?
Ja, alltså det är liksom en helt uttalat en väldigt individualistisk rörelse.
Så. Ja, verkligen. Och då på samma sätt som de här amerikanska bakgårdspoolerna, också kopplat till konsumtion, nya skor, nya kläder av olika slag. Men det är en privatisering av motionen.
Mm.
Och det finns någon sorts brytpunkt i USA i alla fall, där det plötsligt finns fler modeller av löparskor än av tennisskor.
Mm.
175 modeller. Det är en, liksom, det börjar bli en konsumtionskultur också. Men jag tycker att det är intressant med joggingen som just urban rörelse. Att joggaren är en ny karaktär i staden, en variant av den här sekelskiftesflanören på 1800-talet. Men då uppstår också frågan, vad är det här för en karaktär? Vem är det och varför är det så liksom lockande att ge sig ut i staden och löpa?
Nu måste jag bara få infoga liksom, att du är ju faktiskt någon som springer. Du joggar ju, hör jag på sig, men du springer ju.
Ja.
Och ibland är vi ute på våra... Eller ganska ofta när vi är ute på våra resor för stadens räkning, våra fältarbeten, intervjuer och sådär, så startar ju det med att du har varit ute och liksom sprungit ett par mil ibland innan frukost.
Mm.
Medan jag då som simmare gillar ju inte att springa. Alltså min simmarklubb var ju ibland ute och joggade på de här sågspånslingorna. Det var ju plågsamt.
Ja.
Vi ska ju inte hålla på med sånt. Vi vill ju vara i vatten. Så vi är två helt olika karaktärer där.
Ja, det kan man säga.
Men du har ju faktiskt just det här att ta sig an en stad. Alltså att ta in staden som löpare. Det är ju faktiskt någonting som du, kan jag tänka mig, känner till hur det är.
Ja, som löpare i staden så, i alla fall för mig, så gör jag staden till någonting som jag besegrar. Husen och gatorna blir en terräng. Och precis som din simhall var en prestationens plats, så blir ju staden och löparstaden för mig en prestationens stad. Det är så jag kommer väga mitt värde på liksom, hur fort jag kan springa, hur långt jag kan springa. Men samtidigt så att liksom, till exempel löpa upp längs den flera kilometer långa backen från Neapels hamn, och så ser man ut över havet och där ligger fartygen på rädden, så är det egentligen det jag bär med mig som löpare. Det är ju backens stigning. Mm. Alltså själva landskapet. Det som ligger under civilisationen. Det som är natur. Det som på något sätt är sågspånsslingan under staden. Så att jag kanske har en dubbelhet där. Mm. Alltså att jag finns ju kvar i det här svenska naturen som egentligen den ideala löparplatsen.
Mm.
Men eftersom jag är en urban människa så har av tvång eller nödvändighet blivit så att jag löper i städer istället. Men löpandet är ett sätt att leta efter den där naturen inuti staden. Och vissa beskrivningar av den här nya joggartypen som dyker upp på 70-talet kan jag verkligen på något vis identifiera mig med. Den här enkelheten i att löpa. Att det bara är att knyta på sig ett par skor. Det som P.O. Enquist är inne på. Det finns inga trösklar. Du behöver inte betala entré till en simhall eller du behöver inte vara med i en klubb, utan du kan bara göra någonting. Det finns en outsider-position där som P.O. Enquist i alla fall romantiserar i någon mening. Men det finns en annan sida av det här, och det handlar om den som beskrivs på 70-talet. Den handlar om, jag läste en artikel i Dagens Nyheter, vad ligger nu bakom detta intresse för jogging och löpning? Och en av svaren de gör är: den nya jag-känslan, känslan för den egna individen. Mm. Det som fått Tom Wolfe att tala om 70-talet som the me decade. Jag-decenniet, att förbättra sig själv och sin kondition, anses positivt, tillfredsställande och självförverkligande.
Det är väldigt intressant att fundera på vad det är för olika saker som sammanfaller i tiden i New York just då. Mm. Det här är alltså en stad som typ bara några år tidigare, mitten på 70-talet, 73-74, är i stort sett i konkurs. Alltså det är en stad som har fullständigt misslyckats med sin ekonomi och har en innerstad som delvis liksom håller på att förfalla. Den är supersegregerad. Och samtidigt så har du den här joggingvågen och den här individualiserande tänkandet kring hur man ska liksom gestalta sin person, inte bara som, alltså, inte bara sin personlighet utan sin fysiska närvaro i staden. Och en sak som vi faktiskt tog reda på, som jag tycker är väldigt intressant, om man tittar på startfältet av de här 11 000 som springer New York Marathon 1978, så är alltså 85% akademiker. Man kan ju se det som att det är en början på en återerövring av Manhattan. Så medelklassen kommer joggandes in från förorterna och tar sig an, uppvärderar, omvärderar den centrala staden. Det här är också, och vi har varit inne på det i tidigare avsnitt, det här är också den period där lanseringen av Sony Walkmanen kommer för första gången. Så du kan liksom, du kan även skräddarsy din musiksmak för dig själv. Och röra dig liksom individuellt, som liksom helt atomistiskt i, liksom, i en stadsmiljö.
Jag tycker det finns en väldigt fin historia om en nordisk löpare som kanske på något sätt skickade in någon typ av nordisk naturlöpning in i New York just. Nämligen Grete Weitz.
Ja, det måste vi säga inledningsvis, att det finns en väldigt fin dokumentär som fortfarande nog går att se på SVT Play, som är gjord av Jakob Hård, sportjournalisten, som handlar om Grete Weitz och hur hon på något sätt blir drottningen av New York genom att ställa upp på New York Marathon 1978. Det året hon egentligen hade tänkt att lägga av helt och hållet för att hon var så motarbetad och inte kunde liksom leva på sin löpning.
Ja, och det var också så att, att långdistanslöpning för kvinnor var inte någonting som de skulle göra helt enkelt. Det fanns inga långa distanser på olympiska spel och hon var i grund och botten en riktig långdistanslöperska.
Men bara några år tidigare så hade ju kvinnor alltså tvingats av banan, av funktionärer, för att de ställde upp på långdistanslopp.
Ja, och Grete Weitz blir en sorts förgrundsgestalt för att ge det, göra det möjligt eller öppna dörren för fler kvinnor att löpa långt och att göra det i New York och att egentligen göra det i hela världen.
Hon är sent anmäld 1978 till New York Marathon. Hon har en handskriven lapp som man nästan inte kan läsa vad det står för någonting på. Men bara över natten så är liksom hon det enda folk pratar om. Hon på något sätt förkroppsligar någonting som är individuellt, det är elegant. Det är också superurbant, den här liksom långa nordiska kvinnan som springer så vansinnigt fort liksom och slår världsrekord. Det är som att liksom bara över, bara på några timmar så har helt plötsligt New Yorks kultur kastats i en helt annan riktning än vad den var tidigare.
Man kan ana att det i New York finns en längtan efter den här karaktären, den här lättheten, den här elegansen just då och där. När Grete Weitz dör 2011 så skriver New York Times i en dödsruna: det var en kärleksaffär redan från början, som om hon hade fötts och växt upp här och inte i något avlägset nordiskt land som Norge. Hon var som en frisk vind som kombinerade elegans och ödmjukhet med en järnhård beslutsamhet som man inte ofta såg tillsammans med en sån naturlig gras.
Man skulle ju kunna säga utan att överdriva att det här är ju portiken för stadslopp för kvinnor. Och går man bara några år fram i tiden så startar ju till exempel Tjejmilen som ett evenemang i Stockholm. Och det var ju länge liksom den löpareventet som hade kontinuerligt allt fler och fler deltagare. Så man kan ju säga att det finns ett före och det finns ett efter Grete Weitz i New York. Eller åtminstone för kvinnlig långdistanslöpning.
Ja, egentligen kanske i hela världen ett före och efter Grete Weitz. Och jag tycker att det är så fint den här växelverkan mellan en nordisk löpning, alltså på något sätt ändå kopplat till skogen, naturen sågs på en slingan och idén om frihet i den där stora amerikanska staden. Så här för att travestera det här situationistiska slagordet, under gatstenen en sågs på en slinga.
Allting som vi har pratat om nu, mycket om simning, simhallar, jogging, friskvårdsrörelse, skulle man ju kunna säga att det kommer ju det långa historiska faktum att staden har varit en plats dit man flyttade och dog, alltså i förväg. Att staden under så oerhört lång tid har varit liksom en smittohärd. Ända sedan det antika Rom, som var en oerhört smittosam stad att leva och befinna sig i, där liksom pandemier avlöste varandra, trots att det fanns en, vid den tidpunkten, högteknologiska system med akvedukter och olika avloppsledningar och liknande.
Och inte minst badanläggningar.
Och inte minst badanläggningar, terme naturligtvis. Mm. Det är ju, det kan man ju säga att det är ju faktiskt, det är ju Rom som gör badandet, badhuset, till någonting världsligt. Mm. Tidigare har det ju varit liksom mer som en helig ritual, dopet, tvagningen och så.
Mm.
Men hur som helst, alltså den här historien om staden som en grav, dit den friska lantbefolkningen kommer för att dö i förtid.
Mm.
Det är ju någonting som både stämmer under så att säga, 1300-talet med digerdöden, och det stämmer lika mycket i början av 1800-talet med industrialiseringen. Alltså ett övermått av smuts, av trängsel och ännu inte några tekniska infrastrukturella lösningar som kan ta hand om de sjukdomar som sprids. Och det är ju bara att öppna valfri historisk studie som handlar om till exempel Stockholm på 1600-1700-talet för att få reda på vilken misär hälsomässigt som den staden var.
Mm.
Eller bara hör, låta ens fantasi klinga lite kring namn som Katthavet eller Träsket, som var då berömda sumpmarker liksom i staden där det grasserade olika former av epidemier.
Ja.
Ja, staden var ju helt enkelt rutten. Och det som händer är ju att det krävs de här stora investeringarna i kommunala serviceinrättningar, avlopp, vattenredningsverk, gatuhållning, saluhallar, segregering av smutsig industri från bostäder, sonering ibland. För att det ska liksom verkligen vända. Och det vänder tidigare än vad många politiker eller opinionsbildare hinner iaktta. Redan 1904 så fanns det ganska tydliga bevis både i tyska och brittiska städer att folk inte längre dog i städerna utan levde kanske till och med lite längre än vad lantbefolkningen gjorde. Men ändå så kom det här ryktet att leva vidare under 20- och 30-talet att staden var per definition osund.
Mm.
Även om det kanske statistiskt inte riktigt stämde. Men vad som återkommande, oavsett vad vi pratar om för tid, så är det ju hälsa kopplat till segregering. Alltså det är så väldigt stora skillnader i livsmöjligheter, eller livslängd till och med, beroende på var man bor i en stad. Och det här är ju någonting som har, liksom, det här ekar ju ända in, alltså det är ju fortfarande högaktuellt för vår samtid.
Ja, om man tittar på de liksom, historiska berättelser som vi har närmat oss i det här avsnittet, så har det handlat om hur infrastruktur för hälsa på olika sätt kan jämna ut egentligen de här skillnaderna eller skapa en bättre hälsa. Men om man ser på hur städerna ser ut idag och skillnaden i livslängd mellan olika tunnelbanestationer i Stockholm eller olika busshållplatser i Malmö, så är det ju uppenbart så att det finns återigen och kanske mer än någonsin en klassaspekt på hur länge man lever om man bor i en stad. Och den amerikanske statssociologen Richard Florida, som gjorde sig känd som den kreativa stadens banerförare, har ju reviderat sina tankar om hur en stad ska byggas och i sin senaste bok, The New Urban Crisis, så skriver han ju att ditt postnummer är ditt öde. Mm. Som en sorts, vad ska man säga, dyster acceptans av att det går inte att göra en så här hälsomässig eller akademisk klassresa i staden längre. Och det har ju att göra med stadens, till stora delar ju, med stadens institutioner. Och då kan man ju så här fundera på relationen mellan just den här hälsan som det offentliga skapar möjlighet för, eller som är någonting privat, någonting som man ska klara av själv, utifrån liksom de här grönblåa privata poolerna i Kalifornien eller de offentliga simhallarna i USA eller i Sverige, eller sågspånsspåren, så här offentligt planerade intervaller, eller den urbana trottoarlöpningens liksom individuella frihet. Mm. Alltså de där, det privata och offentliga som hälsoprojekt har ju visat sig vara liksom också segregerande i någon mening. Att det här behövs investeringar för att jämna ut ojämlikheten vad det gäller hälsa. Nu såg jag siffror till exempel från Folkhälsomyndigheten att 51% av den vuxna svenska befolkningen är överviktiga. Vilket leder till sjukdomar, diabetes, tjocktarmscancer, depressioner. Och samhällskostnaderna för det här ökar. Och frågan är då om ett land som Sverige till exempel står inför så här en ny idé om, okej, det byggdes mellan 1955 och 1979 242 simhallar för att man såg folkhälsan som någonting man ville investera i. Mm. Det byggdes mellan 1960 och 1980 1950 sågspånsslingor. Mm. Mm. Vad byggs de kommande 20-30 åren för att minska klassklyftorna när det gäller livslängd eller hälsa? Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om städer och hälsa. Vi skulle också vilja tacka Veronica Heidelin som är verksamhetschef på Arvidsson-stiftelsen. Och Arvidsson-stiftelsen kan vi berätta har ett samarbete tillsammans med en medborgardriven kallbadhussatsning i Östersund. Mm. Där man ska bygga ett nytt, neutralt, jämställt kallbadhus mitt i staden. Ett hem utanför hemmet, apropå det vi har pratat om. Mm. Vi har också läst texter om urban rekreation av Mattias Kviström som är professor i landskapsplanering och bland annat projektledare för ett projekt som heter Sustainable Leisure Mobilities in Compact Towns. Vi har läst John Cheevers novellsamling Simmaren, Lynn Shares bok Swim, Why We Love the Water och Jeff Wiltses Contested Waters, A Social History of Swimming Pools in America.
Ja, jag har också tre stycken böcker som jag skulle vilja tipsa om. Jag har en god vän som samlar på cricketstudier. Jag kanske inte samlar, men jag känner att jag dras till simstudier. Mm. Och de tre böckerna som jag kan rekommendera som har varit spännande att läsa inför det här avsnittet, det är Leon Chaptons Swimming Studies. Hon var just med i det kanadensiska olympiska teamet en gång och berättade just hur det var. Är att du har varit tävlingssimmare en gång i tiden. Det är Charles Sprawsons klassiker The Haunts of the Black Mazur, The Swimmer as Hero. Och sist men inte minst Jessica J. Lee, Turning a Year in the Water.
Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi har precis fått ett pris.
Ja!
Vi blev årets digitala tidskrift på Tidskriftsgalan. Tack för det. Podcasten Staden kan ni hitta på sociala medier som Staden Podcast, Twitter, Instagram, Facebook. Leta upp oss där. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.